Rybegård, som här kanske försvarar sin plats därför att den genom aktiebolaget Hem och Landets köp år 1918 och därmed följande styckning lagt grunden till ett äldre Västerhaninge samhälle. Vi kan kalla det samhällets utbyggnad etapp 2. Huvudbyggnaden brann ned nyårsafton 1926. Det minns jag mycket väl, för att det var den dagen innan jag tillträdde min tjänst som kommunalkamrer i kommunen. Gården som tidigare tillhört kronan förvärvades år 1638 av Häringe, i vars ägo den förblev till 1743, då denna Magnus Julius de la Gardes stärbhus skänktes till kamrer Magnus Vinge för tjänste denna jord, familjen de la Garde. Den såldes sedermera till professorn Abraham Beck, som levde mellan 1713 och 1795, en av dåtidens mest framstående läkare. Han var bland annat linmedikus hos Fredrik den första, Adolf Fredrik, samt drottning Sofia Magdalena och Serafime Lasarettes första överläkare då samma öppnades 1752. Omkring mordet på Gustav den tredje rörde sig tre personer som på skilda sätt hade anknytning till vår församling. Kungen själv var ju en Vasaättling på mödernet. Vasarna hade ju tidigare ägt Häringe, som vi ska komma att höra. Abraham Beck var en av de läkare som kallades för kungens dödsbädd. Och mördaren Jakob Ankarström var sedan den 1.9.1783 gift med Gustaviana Elisabeth von Löwen från Häringe. Som tidigare nämns är egendomen styckad till egna hem och hyreshusbebyggelse. Godset Berga är känt sedan 1327, då det ägdes av en Jakobus i Bjärgum. År 1400 skänkte Ödger Jönsdotter gården till Vårdförberga kloster på Fogdö. Efter skilda öden och förleningar förvärvades gården 1614 av ståthållaren på Öland, Johan Ulfsparre, död 1646. Sedermera har den i huvudsak ägs utav adel och högre ämbetsmän. Bland annat kan jag nämna en häradshövding Erik Gyldenbring, revisionssekreterare Johan Ärenhjälm, statssekreterare Samuel Åkerhjälm, kommersrådet Olof Törnflykt, en av den tidens rikaste män, hovrättsrådet Johan Black, riksrådet Karl Hermelin, överstelöjtnant Johan von Exter, som dog 1807 och var den som byggde den nuvarande rektors bostaden. År 1913 inköptes godset av konsul, sedermera hovmästaren Helge Axelsson Jonsson, som levde mellan 1879 och 1941 och som uppförde slottet åren 1913-1914. Efter hovmästarens död inköptes statsverket den stora egendomen 1943. En del av den samma disponeras nu av Bergaskolorna, Örlogsberga, som är vår främsta undervisningsanstalt. Den invigdes av vår nuvarande konung den 21 oktober 1946 och har efterhand alltmera utökats. Skogen förvaltas av Domänverket. Lantbruket arrenderas av Lantbrukssällskapet, som i samband därmed driver en år 1921 öppna lantbruksskola med för närvarande omkring 60 elever. Som en kuriositet så kan nämnas att riksrådet Karl Hermelin ägde godset åren 1758 och 1761, samt hans sentida ättling kommendör Sven Hermelin var chef för bergaskolorna åren 1958-1961, alltså exakt 200 år emellan. Gården Näringsberg har ofta haft samma ägare som Berga. Dess mest namnkunniga är frihetstidens store statsman, riksrådet Arvid Bernhard Horn, född 1664, död 1742, och måg till kommerserådet Olav Törnflykt, som åren 1707-1713 ägde Berga. Då hovmästare Jonsson även var ägare till Näringsberg inköptes gården av statsverket samtidigt med Bergaköpet. Gården Ektorps första ägare var borgmästaren i Stockholm, Olav Gregersson, som innehade detsamma från 1594 till sin död 1603. Bland andra ägare kan nämnas biskopen i Linköping, Johannes Botvide, vilken var den biskop som jordfäste Gustav II Adolf. 1669 övergick hemmanet i Jönköp till räntmästare Johan Gottman, adlad silverklo, död 1686. Änkan Katarina Bröms blev sedermera omgift med doktor Carl Karlsson, som levde mellan 1642-1707. Han blev teologie licentiat i Jena 1667, hovpredikant 1671, pastor primarius 1678 och biskop i Västerås 1680. Sonen Olof blev adlad Cederström och 1739 riksråd och var gift med Silverklos dotter Kristina. Kaptenen Anders Cederström gjorde 1791 gården till fideikommiss inom släkten. Nuvarande innehavare är baron Anders Cederström, Rikstensgård i Botkyrka socken. Gården drivs i sambruk med Riksten. Den så kallade kungamakan, löjtnant Carl Otto Möller, var bosatt på Ektorp några år i början av 1800-talet, troligen som arrendator. Släkten Cederström innehade järnvävsam fideikommiss herrgården Beatelund i Yngre socken 1734-1917. Efter försäljningen placerades det fideikommisskapitalet i Riksten i början på 1920-talet. I trakten av Skogsekebygård finner vi ett flertal fornlämningar. Första kända ägare var hertig Johan av Östergötland, son till Johan den III och Gunilla Bjelke, samt gift med Karl IX:s yngsta dotter Maria Elisabeth. Omkring 1620 överlämnade han gården som gåva till ståthållaren i Stockholms Uppsala slott samt dess len Lars Bengtsson, adlad skytte av Sättra. Efter hans död gick gården genom dottern Brita i arv till landshövding Johan Strejk, död 1653. Till deras son, också landshövding, Johan Strejk, död 1692. Och hans son i sin tur, överstelöjtnant Gotthard Strejk, död 1753. 1757-1777 ägdes gården av professor Olof Celsius, teolog, historiker, politiker, medlem av Svenska Akademin, kyrkoherde Kungsholms, Solna, Jakobs och Johannes församlingar. Pastor primarius blev han 1774 och biskop i Lund 1777. Vid den tiden lydde under Skogsekeby gårdarna Ålsta, Holsättra, Vedan, Prästorp, Vedersjö och Sofielund. 1907 såldes gården sedan till Hem och Landet, som styckade den till småbruk och trädgårdsbruk. Numera återstår bara huvudbyggnaden samt några hektar mark. Egendomen Tuna tillhörde under medeltiden Strängnäs domkyrka. Sedermera släkterna Bjälkenstierna, Sop, Flemming med flera, samma släkten som ägde godset Årsta i grannkommunen Österhänninge. 1783 förvärvades gården av en major Lars Girolla som levde mellan 1742 och 1821. Dottern blev gift Uppmark, ägare till Hammar, en annan gård. Sonsonen Gustav Uppmark den äldre, han blev styresman för Nationalmuseum. Han levde mellan 1844 och 1900. Och hans son, som vi brukar kalla Gustav Uppmark den yngre, blev styresman för Nordiska museet. Han avled 1928. Hans brorson i sin tur, Erik Uppmark, är den nuvarande generaldirektören för Statens järnvägar. Egendomen, liksom en del av Hammar, styckades år 1919. Häringen har alltid varit vår största och förnämsta gods. I närheten ligger gården Sotholmen, som ägs och fortfarande ägs av Häringen. Här har vårdes ting ända fram till 1500-talet, och därav har vår härad, Sotholms härad, fått sitt namn. Här var också läkaren bosatt och efter närheten förlagt apotek till år 1903, då läkarstationen och apoteket flyttades till Västerhänningen samhälle strax efter järnvägens tillkomst. Från äldre tider finns i Häringe arkivet följande ägare antecknade. Viking Sote, som skulle påstås ha ägt mellan 990 till 1007. Konung Stenkyl med flera kungar mellan 1060 och 1250. Och Magnus Ladelås mellan 1250 och 1278. Sistnämnda år så skänkte Magnus Ladelås godset till Strängnäs biskopsstol. Något känt underlag för godsets ägare fram till 1278 lär inte finnas. Därmed är 1278 det äldsta årtal varande någonting med säkerhet vet om i våra sockenhävder. I slutet av 1400-talet ägdes granngården Hammersta av en stor godsägare vid namn Ehren Gisle Nilsson. Om honom vet vi just ingenting mera än han hade många andra gods ute i landet, bland annat Stegeborg i Östergötland. Hans änka Josef sedermera skyldig till vissa lagbrott och måste lämna landet. År 1493 så inköptes Hammersta jämte 70-tal underlydande gårdar av en man vid namn Sten Gustafsson Sture, mera känd under namnet Sten Sture den äldre, för 10 000 Stockholmsmark. Det var vad som kallas det så kallade Hammerstadköpet. Det var sen medeltidens största egendomsaffär. År 1495 så inköpte Sten Sture den äldre också Häringegård, som fortfarande drivs i sambruk med Hammersta. Sten Sture syns ha haft ett mycket gott utgångsläge för sin framtida maktställning. Hans mor var halvsyster till kung Karl Knutsson och själv var han gift med Ingeborg Tott av den då mäktiga släkten Axelsson. Sten Sture avled 1533. Makarna var barnlösa. Bland andra arvskrävare var Gustav Vasa, vars farfar var gift med en avridens syster. Av vad vi vet om Gustav Vasa så ställde han sig inte sist i kön när det gällde arv. Han tillträdde också egendomen 1533. Efter hans död 1560 så ärvdes den i tur och ordning av hertig Magnus, Johan den tredje och Karl den nionde samt hertig Filip. Efter hertig Filips död 1622 så blev Gustav II Adolf dess ägare. Han bytte med tid bort gården redan 1625 mot godset Fiholm i Ryttensjoken i Västmanland. Hit kom då istället fältmarskärken Gustav Hol, som levde mellan 1592 och 1657 och var gift med rikskansler Axel Oxenstiernas äldsta dotter Kristina, död redan 1631. Hon uppförde det nuvarande slottet åren 1654 och 1655. Under hans tid inträffade även vår kyrkas första brand 1641. Enligt uppgift så lär svärfadern ha bidragit till dess återuppförande. Deras dotter Agneta Hol, som levde mellan 1629 och 1672, var gift med översten Lars Krus på Setuna gård i Björklinge socken ett par mil norr om Uppsala. Efter mannens död så vistades hon omväxlande på Häring och Setuna. Hon var också författarinna som skildrat sin uppväxttid och samtida miljö på ett sätt som fortfarande anses höra till det bästa i ämnet som skrivs under 1600-talet. Hon ligger begravd i Björklinge kyrka. Efter hennes död ärvdes Häringe av sonen Gustav Krus samt svärsönerna Fabian Vrede och Claes Flemming. Dottern Agneta Vrede blev sedan ägare och gift med överstelöjtnant Axel Johan Lilje. Deras dotter Hedvig blev gift med riksrådet Magnus Julius de la Garde, död 1741, en brorson till den mera, kanske mera namnkunniga Magnus Gabriel de la Garde, på sin tid drottning Kristinas gunstling. Häringe ärvdes av sonen överste kammarherre Karl de la Garde, som 1767 sålde godset till generalmajor Fabian Löven, som bland annat var direktör för Ostindiska kompaniet. Han instiftade Häringe fideikommiss 1773. Sex generationer av den släkten har varit ägare till Häringe. Fabian Löven ärvde efter sin svärfar, överste löjtnant Fredrik Trolle, vissa gods mot villkor att släkten skulle bära namnet Trolle Löven, som den fortfarande gör. Då fideikommisset upphörde 1929 försåldes de skilda köpare vissa delar av godset, bland annat Hemhosa gård med det stora skogskomplex, Nedersta gård som numera är kommunens ägo, gårdarna Gryt, Folbrunna, Östergården med flera fastigheter. Västerhaninge kommun inköpte för sin del den vackert belägna strandtomten vid Östnora för en köpeskilling av 10 000 kronor. Långt före småkyrkornas tid lät friherre August Trolle Löven och hans maka, sista innehavaren av Häringe som fideikommiss, år 1929 omändra ett gammalt stenhus till kapell. Arkitekt var Ove Lejonhuvud. Klockstapel och kyrkvaktarbostad uppfördes även efter ritningar av samma arkitekt. Kapellet fick namnet Kyrkogårdsbackens kapell. Namnet Kyrkogårdsbacken härleder sig från den tid på 1600-talet då tomten användes som flottans begravningsplats. Invigningen skedde den 22 september 1929 av biskop Samstaden i Strängnäs, vilket stift vi då tillhörde. Gudstjänst hålls i kapellet i regel en gång i månaden. Huvudgården Häringe med Hammersta inköptes av konsul Torsten Kryger och förvärvades sedermera år 1934 av direktör Axel Wennergren, vilken avled 1961. Jag nödgas här nämna att det anrika godset under år 1965 försåldes till Stockholms stad för 15 miljoner kronor. Vilka öden det kommer att möta i fortsättningen, det får framtiden utvisa. Jag kanske skulle tala lite också om Muske, som genom kommunsammanslagningen 1952 kom att ingå i Västerhaninge kommun. Det största godset på Muske har alltid varit Arbottna, som under medeltiden, liksom Häringen, tillhörde biskopsstolen i Strängnäs. Dess mest kända ägare är riksamiralen Carl Karlsson Gyllenhjelm, 1574-1650. Det var ju, som vi vet, Karl IX son på sidolinjen. Riksrådet och riksskattemästaren Severt Båt, observera inte båten, så levde man 1615-1669 av generalguvernören över Ingemanland, Gustav Baner, son till fältmarskalken Gustav Baner. Godset var fideikommiss inom släkten Levin från 1770-talet fram till 1915. Kronan inköpte egendomen 1951 och på dess ägel så är det närvarande örlogsvarvet under uppförande. En annan gård var Ludvigsberg, som också var fideikommiss inom släkten Levin och avstyckad ifrån Arbottna. 1918 så inköptes gården av Hem och Landet och styckade småbruk med undantag av parken och huvudbyggnaden, uppförd 1781, som senare under många år var ett av skärgårdens förnämligaste pensionat. Den försåldes 1956 till Statsverket för att tjäna marinens utbyggnad på Muske. Älvsnabben, belägen på Arbottna över, har tidigare berörts. Den är känd som hamn och ankarplats redan från 1200-talet. Eriks av Pommerns kapare använde den som operationsbas omkring 1440. Danska flottan 1518, ryska galärer 1719 och en engelsk flottstyrka 1854. Härifrån avseglade Gustav II Adolf att påbörja det så kallade 30-åriga kriget. Ett monument till åminnelse härav avtäcktes 1930 på den närbelägna Kapellön, bestående av ett linjeskeppsankare på en 11 meter hög stensockel. Här ryms även en kyrkogård för ryssar sedan 1719, det stora ofärdsåret. Nu är Statsverket utan jämförelse den största fastighetsägaren på Muske. En stor del av den forna ön, som numera har fastlandsförbindelse genom tunnel, har styckats för sportsugetomter, som för närvarande är omkring 500 stycken. Det finns oändligt mycket av intresse att tala om från gångna tider, men det får kanske bli en annan gång. Vi ska i alla fall göra en snabbresa 100 år tillbaka i tiden. Och vi stannar vid 1860. Folkmängden var då 1802 personer. Det är betecknande för den senaste tidens utveckling att folkmängden från 1860 till och med utgången av år 1950 ökade med 1583 personer. Och under tiden 1951-1965 med 6429 personer. Alltså 1583 på 90 år och 6429 för de senaste 15 åren. Allt detta gäller enbart Västerhaninge församling. Det var vid senaste årsskifte uppe i 9814 personer. Därför kommer Muske med 349 eller sammanlagt 10163 invånare den 31/12/1965. När man lugnade igenom protokoll och övriga handlingar från den tiden och fram till 1800-talets slut och närmast därefter, så får man en bestämd uppfattning om jordbrukets starka dominans över andra näringar. Det utomstående, det är praktiskt taget bara prästen och klockaren, doktorn, veterinär, kronolänsman, fjärringsman och naturligtvis barnmorskan. Det är ett tidlöst yrke. Tiden var natura hushållningens, penningknappheten, märkbar i högsta grad. 1863 års samlade tillgångar utgjorde 13 000 kronor, varav 7 000 i donerade fonder. Och så långt framåt som 1889 var omslutningen för både den borgerliga och den kyrkliga kommunen sammanlagt 6230 kronor mot dagens cirka 24 miljoner. Det är ju uppenbart att ett samhälle så ensidigt sammansatt i frågan om utkomstmöjligheter måste existera på en låg levnadsstandard, i synnerhet som näringen i sig själv sköttes synnerligen extensivt, sett efter nutida förhållanden. Två genomgripande omvälvningar har ett rum under det senaste århundradet. Tidigare var godsen och byarna landsbygdens tätorter. Genom enskiftet, genomfört många gånger under hårt motstånd, sprängdes byarna och åkerremsorna slogs tillsammans i större enheter som möjliggjorde en rationellare drift. Det blev alltså en mera spridd bebyggelse. När så fram på 1900-talet industrin och andra yrkesgrenar gjorde sitt intåg vände strömmen tillbaka. Nu inte till godsen och byarna utan till de nya tätorterna, städerna, industricentra och stationssamhällena. Men dessa, om vi så får kalla invandrare, har ingenting med sig av det som de fordrar utav den nya samhällsbildningen. De har inga hus, inga vatten- och avloppsledningar, inga vägar, inga som helst serviceanordningar. Allt detta måste ordnas genom samhällets försorg eller dess överinseende. Det är denna alltjämt pågående folkvandring som skapar dagens problem, och det blir också morgondagens. Samhällsbildningarna inom kommunen fick en god start som följde Nynäsbanans tillkomst. Den invigdes i december 1901 och kommunalstämman anslog hela 100 kronor för dekorering av stationerna inom Västerhaninge kommun samt tecknade aktier och räntegaranti för 115 000 kronor. En stor summa på den tiden då kommunens omslutning utgjorde cirka 14 000 kronor. Det motsvarade i förhållande till vår nuvarande omsättning många tiotals miljoner. Nynäsbanan i sig själv har väl aldrig varit någon lysande affär, men den har i hög grad bidragit till Södertörns utveckling. Börjar vi söderifrån så har vi först Hemfosa samhälle, bestående av Hemfosa gård, några egna hem och viss fritidsbebyggelse, och har en befolkning av för närvarande bara omkring 60 personer.